kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Nu ska jag få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över apostlagärningarna. Och vi har kommit till del 7. Är det så att du vill lyssna till det i Värnamo kyrka så får du gå dit på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion så kan du lyssna till det då klockan 19 på måndagar. Som sagt, varsågod Håkan Sundliden och vi hör del 7.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. När vi ska försöka göra färdigt de där första verserna i Apostlagärningarnas andra kapitel. Vi har ju tillbringat åtminstone 3 timmar, kanske 4 timmar just på de verserna. Men det finns ju särskilda skäl till det som jag har redogjort för tidigare. Jo, det var ju så att de där 4 första verserna har vi ägnat åt flera gånger om, så att säga. Därför att det handlar ju om den helige ande, inte bara i apostlagärningarna utan också för övrigt i Nya testamentet och därför så, och i det kristna livet. Så det är ju så centralt. Så är det någonstans när vi går igenom Nya testamentet som vi ska ägna oss åt anden, så är det väl här i apostlagärningarnas andra kapitel. Och vi har därför gjort, som sagt, tagit extra tid till det. Så vi har först gått igenom Joels profetians uppfyllelse. Att det liv som lagen visar på. För lagen beskriver ju det fulländade livet. Om man kunde hålla lagen helt och fullt till punkt och pricka, då har vi det fulländade livet. Men det kan vi ju inte göra. Men det som lagen beskriver, det skänker Gud genom den helige ande. För den helige ande är resultatet utav Jesu Kristi fullbordade verk. Och det är det vi får del av i andens utgjutande. Och det är vad Joels profetian handlade om. Så det där har vi gått igenom. Och det är också det andra, alltså att lagen fullkomnas. Joels profetian uppfylls, lagen fullkomnas. Och det tredje är att vi får kraft att vara hans vittnen. Det fjärde, som jag vill minnas att vi ägnade nästan en hel timme åt, det var dopet i helig ande och eld. Och det femte var tungomålstalandet, som jag vet att vi ägnade hela förra tisdagen åt. Och idag ska vi ägna oss åt den helige andes person och den helige andes verk. Så det är ganska många aspekter, så att ni får väl ta det, att det tar lite extra tid till det här, så att säga. Och förra gången så var det, som sagt, var om tungomålstalandet. Och det är ju inte det mest centrala i apostlärningarna 2. Men det är ändå viktigt, för det hör ju ihop med det andliga livet. Och eftersom det är omdiskuterat av olika anledningar, så tycker jag att det fanns skäl att gå igenom det lite extra noga. Jag hade 12 stycken skäl. Det första var att du vet att den helige ande är hos dig när du talar i tungomålstal. För det står ju i Apostlagärningarna 10 till exempel. Vi behöver inte slå upp det. Men när Petrus predikade så föll den helige ande. Och det kunde de veta eftersom de talade i tungor och profeterade, står det. Så det var, så att säga, tecknet på att den helige ande var utgjuten också över hedningarna. Det andra skälet var att när man talar i tungor så talar man direkt till Gud. För man talar ju obegripliga ord direkt ifrån sitt hjärta, så att säga. Men Gud ser till hjärtat. Det tredje, du bygger upp dig själv. Den som talar i tungor bygger inte upp andra utan bygger upp sig själv. Det fjärde, du förlöser din tacksägelse. När orden inte räcker till och man inte vet hur man ska uttrycka sig inför Gud, så är tungomålstalet en nådegåva. För det femte, du får vila och vederkvickelse. Eftersom förståndet är lagt åt sidan och eftersom vi bara umgås, så att säga, med Gud i den helige ande, så vilar förståndet. Och det var där som Paulus hade gjort den där anknytningen till profeten Jesaja, kapitel 28. Och där i kapitel 28 så finns också det att det är ett tecken för de som inte tror. Och det kan ju tyckas lite märkligt, men det är ju nästan som en sorts domstecken, kan man säga. Har man inte lyssnat till Gud så att man på sitt eget språk, så att säga, tagit till sig evangeliet på det språk som man förstår, då kommer det evangeliet att bli obegripligt. På grund av otron så blir det obegripligt. Och tungomålstalet är ju ett tecken på att man inte förstår. För man förstår ju inte. Man förstår inte vare sig bildlig eller bokstavlig mening. Så det har Paulus uppe som ett sjätte argument så att säga. Det sjunde argumentet är att orden är inspirerade av Guds ande. Att anden talar till oss. Och det är också det åttonde skälet att Guds ande talar genom oss. Alla nådegåvor är djupa sett lyssnargåvor. Där vi lyssnar till den helige ande. Det nionde skälet var att vi ska låta oss fyllas av anden. Därför att anden för en kamp emot köttet. Så att vara i anden så att säga. Att vara i gemenskap med Gud. Som det står i Judas vers 20. Att vi bygger upp våra liv på vår allra heligaste tro. Under bön i den heliga ande. Alltså att vi umgås med Gud på det sättet. Det tionde. Att talet är viktigt. Och tungomålstalandet har ju i allra högsta grad med talet att göra. Det hjärtat är fullt utav, det talar munnen. Och när vi är fyllda utav Guds ande så fyller talet, tungomålstalet, en förlösande funktion. Och en helgar så att säga med tal. Det elfte var att vi lär oss att lita på Gud. Eftersom vi inte förstår tungomålstalet så måste vi lita på att Gud ändå förstår det här. Och det tolfte och sista skälet var att tungomålstalet öppnar nya dimensioner i bönens värld. När ni får anteckningarna så småningom så finns det snyggt och prydligt uppskrivet alla de där 12 punkterna med bibelhänvisningar. Sen så var det någon som sa så här efter bibelförklaringen förra tisdagen. Ja, nästa tisdag då blir det väl tillfälle för förbön så att vi kan ta emot det här också. Men det hade jag inte tänkt. Utan vi maler på här en timme till. Utan det där får vi försöka söka i andra sammanhang. Jag tror inte ens att man nödvändigtvis måste ha förbön och handpåläggning för att bli fylld med helig ande och börja tala i tunga. Utan det här är någonting som du kan ha så att säga i din relation till Gud. Eller det finns andra tillfällen och behöver man hjälp så kan man ju få det i enskilda samtal i själavården. Det är bara att ni säger till om ni behöver hjälp. Så jag tror inte vi gör om den här bibelförklaringen till en förbönstund. Däremot så tänkte jag att det kanske kunde vara på sin plats att säga någonting om hur man kan ta emot tungomålstalet. Och då menar jag inte bara att det kan ske på olika sätt. Jag gav några exempel på det förra tisdagen. Hur människor kan vakna mitt i natten med att de talar i tunga fast de aldrig gjort det förut. Eller ett annat exempel, en som var precis emot tungomålstalet men som ändå började tala i tunga när hon stod i duschen. Och slappnade av. Jag berättade också hur det var för egen del. Nej, inte det tänkte jag nu. Utan nu tänkte jag mera principiellt. Mera allmängiltigt. Men när det är sagt så skulle jag ändå vilja säga att. Att bli fylld med helig ande. Eller att tala i nya tungor. Eller både och. Det är inte resultatet utav lång och trogen tjänst. Utan det här är någonting som kommer alla kristna till del när som helst. Jag berättade om en broder som blev både kristen och som omvände sig och blev kristen och blev fylld med helig ande och började tala 3 olika tungomåltal på mindre än 5 minuter. Så det var ju alldeles oförtjänt. Men det är en del av poängen att Guds gåva, för så kallas ju den helige ande, det är Guds gåva, ges utav nåd. Och tungomålstalandet är ju också en nådegåva. Så det har ingenting att göra med att du har varit kristen under lång, lång tid, under många år. Eller att du tycker att nu är väl äntligen min tur. Eller något annat sånt där resonemang som man kan gå igång i hjärnan på oss ibland. Va? Utan det här kommer bara rätt upp och ner så att säga. Till vem som helst. Det är alltså Jesus av nåd. Nå, hur tar vi emot den heliga ande eller dopet i den heliga ande och tungomålstalandet eller tungomålstalandet eller både och? Då får vi alltså säga att det finns inget givet recept. Det kan du inte göra. Det finns alltså inget mönster som man kan tillämpa. För då är det ju en prestation i alla fall. Eller åtminstone en prestation på så sätt att vi kan medverka till det. Och om vi då följer receptet extra bra så blir det underlättare. Nej, så går inte heller att resonera. Så att egentligen så går inte frågan att besvara. Men däremot så kan man ju alltid ge lite tips eller råd. Och fungerar det så fungerar det. Och då har jag skrivit upp tre saker som jag tror kan vara bra att ha med. Och det första är det att du kan veta att Gud ger den heliga andes gåva och tungomålstal. Du kan veta att Gud ger det. Det är så att säga en utgångspunkt. Och jag tror att det kan vara ett bra tips, därför att för många är det så, och för mig har det också varit så, att man inte vet, utan man tänker liksom att det här är någonting som är för alla andra men inte för mig. Och klart, har man en sån inställning så underlättar ju inte det. Förresten, det är ganska, kan jag säga nu när jag har distans till det, men det är egentligen ganska högmodig inställning. Även om det är bakvänt högmod. Jag menar, som om du skulle vara något speciellt. Alla andra ska få det, men inte just du. Liksom en omvänd en misstro. Nej, du skiljer dig nog inte från andra. Ja, vad har vi nu då för något som... Jag har några bibelord här som ska då stryka under det som jag säger. Det första som jag tänkte på, det är Johannes 1:33. En bibelvers som kanske inte vanligtvis används så ofta i det här sammanhanget, men som har talat till mig flera gånger. Det är nämligen så att i Johannes 1 så berättas det om Johannes döparen. Och när man läser Johannes döparens vittnesbörd ifrån vers 19 till och med 34, så ser man att det finns två sidor utav Johannes döparens vittnesbörd. Och det ena, det är det här som står i vers 29. Där Johannes döparen pekar på Jesus och säger: se Guds lam som tar bort världens synder. Det är Johannes döparens vittnesbörd. Och det tror jag inte någon kristen har några svårigheter med det ordet. Se Guds lam som tar bort världens synd. Det är så att säga väl inarbetat. Inte minst i våran lutherska tradition eller i svensk kristenhet. Ingen tvivlar på, den som tror på Jesus, utan de som tror på Jesus, så finns det väl ingen som tvivlar på att Jesus är Guds offerlam som bär bort våran skuld, vars blod renar våra hjärtan och samveten. Det är vad Johannes döparen vittnar om. Men han har två vittnesbörd. Och det andra finns i vers 33. Slutet på vers 33. Han är den som döper i helig ande. Han är den som döper i helig ande. Han säger: jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig: den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i helig ande. Så det är alltså två sidor utav Jesu verk. Det är att han är Guds lam, försoningen för våra synder, och han är den som döper i helig ande och eld. Och egentligen är det ganska märkligt att vi har så kraftigt betonat det första på det andras bekostnad. Man skulle ju kunna tänka sig att man gjort tvärtom. Ja, i en del sammanhang så kanske man har gjort det, men inte så mycket i de sammanhang som vi rör oss i. Men jag minns vid ett tillfälle, det här är ju många, många år sedan, då jag brottades med det här, men då brottades jag egentligen med varför Jesus skulle behöva dö. Och då ledde den heliga ande mig till det här bibelordet att Jesus är den som döper i helig ande. Eller rättare sagt, i det som står i Johannes 10:10, där det står: tjuven, alltså djävulen, har kommit för att stjäla, slakta och förgöra, men jag, säger Jesus, har kommit för att ge er liv och övernog med liv. Varför har Jesus kommit? Han har kommit för att ge oss liv och övernog med liv. Och just därför måste han först försona oss med Gud. För man kan inte tänka sig att vi är alla skilda ifrån Gud och vi är fyllda med vår egen synd. Och så skulle Guds ande komma över oss och så att säga välsigna vår syndighet. Det går ju inte. Guds ande kan inte fylla oss om inte Jesus först får dö som ett försoningsoffer. Återlösa oss och ställa allting till rätta. Bära bort skulden och rena oss genom sitt blod. När det har skett, då kan vi bli delaktiga av liv och övernog. Och det mönstret finns ju redan i syndafallsberättelsen. Därför att det står så här att i Edens lustgård så fanns det två träd. Det fanns ett träd som hette kunskap på gott och ont. Det fick man inte äta utav. Det var ju det som var förbjudet att äta utav. Därför att om man åt utav det så skulle man få kunskap om det onda. Och det vill inte Gud. Så ät inte utav det trädet. Sen fanns det ett annat träd som hette livets träd. Det eviga livets träd brukar jag tänka. Livets träd. Det fick de äta utav. Men när de hade ätit utav kunskapens träd så körs de ut ur paradiset. Med de orden att må de nu inte äta, jämväl äta av livets träd. Och så leva för evigt. Alltså innan de är försonade med Gud. Utan innan de äter utav det eviga livets träd. Innan de får del utav andens liv. Utav det gudomliga livet. Så måste de bli försonade med Gud. Så därför när de körs ut ur paradiset. Så kan man visst förstå det som ett straff. Men man kan också förstå det som en räddning. Nämligen i den meningen att nu kan de inte äta utav det eviga livets träd. Och leva som syndare i evighet. Gud räddade dem från att äta av livets träd. Först måste de bli försonade. Och så tänker jag att Jesus har kommit för att vi ska få liv. Han är livets träd. Han vill ge oss del av allt det som han har gjort och är. Men först måste vi bli försonade med honom. Och därför så får han offras på Golgata kors. Men då kan vi också säga som så att. Och det är väl nytestamentligt vittnesbörd. Ni som känner skriften nu. Ni hänger med om jag nu går lite fort fram. När du har blivit försonad med Gud. Intagen i Jesus Kristus. Då har du ju tillgång till det eviga livets träd. Då har du ju tillgång till nattvardsbordet. Då har du ju tillgång till andens liv. Var en av oss har samma ande att dricka utav. Och det är det här som är så att säga. För oss då Jesus stora uppdrag just nu att fylla oss med sin heliga ande. Att låta oss på allt sätt få del utav det liv som han har förvärvat och vunnit åt oss. Då är det inte särskilt bra att vi som kristna sitter och säger nej men det är nog för alla andra, det är inte för mig och så vidare. Va? Det är inte bra. Så kan vi inte säga. Så första punkten är att vi måste förstå, vi måste veta att vi har tillgång till den heliga ande. Och att Gud har utgjutit, börjat utgjuta av sin ande på pingstdagen över allt kött. Och det är den tiden vi lever i. Finns ingenting som talar för att Gud skulle hålla tillbaka det här överflödande livet som han vill ge oss. Förresten är det du har del av när du är en kristen, då har du del av det. Så jag talar inte om någonting som nödvändigtvis måste vara ett dop i en helig ande i den meningen att det skulle vara någon second blessing eller någon särskild upplevelse. Utan i sådana fall är det någonting som du redan har del av. Som Stanley Sjöberg sa, bara den som har anden kan bli fylld med anden. Men vi behöver vara frimodiga i den, vi behöver ha den vissheten. Så att vi kan bedja. Så vi vet att vi ber efter hans vilja. Så det här kanske vi behöver. Var en av oss behöver olika tid. Att bearbeta och tänka igenom och tillgodogöra oss. Titta också i Lukas evangeliets 11:e kapitel. Där Jesus talar om bönen. Ni ska få här som sagt ett par bibelställen som jag tycker så tydligt visar just det vi talar om. Att han vill döpa oss, sänka oss, fylla oss i helig ande. Där i Lukas evangeliets 11:e kapitel så står det inledningsvis att lärjungarna säger: Herre, lär oss att be. De hade här, vad jag förstår, upptäckt att hemligheten i Jesu liv är hans bönerelation med Fadern. För när de säger lär oss att bedja, så kan de ju inte mena att de ska lära sig att be. Men de har ju vuxit upp med bönen. De lärde de sig som små barn att bedja. De gick ju i synagogan varenda lördag. Och de hade här vandrat med Jesus. Klart de visste hur man skulle be. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om det att lära oss att be så som du ber. Alltså lär oss att umgås med Fadern, den helige Ande, på ett sådant sätt att också vi kan leva det rika liv som du, Jesus, lever. Så måste man förstå det. Och då lär han dem Fader vår, och den hoppar jag över där. Därför att jag kommer vid. Han fortsätter ju nämligen efter Fader vår i vers 5 med en liknelse. Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: käre vän, låna mig 3 bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar: låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Och då frågar de vad den liknelsen betyder, och den kanske inte är helt enkelt att förstå den liknelsen. Förrän man får en nyckel. Nyckeln tror jag är det här, att i Israel på den här tiden, när man gick och la sig och stängde dörren, så hade man en stor tvärbjälke på insidan som man la upp då, när man låste så att ingen skulle kunna komma in. Så hade man då gått och lagt sig, så klart det var lite bökigt att gå upp och öppna dörren, rent praktiska skäl. Men ännu värre var det att den finaste dygden utav alla vid den här tiden, i den här kulturen, är alltså gästfrihet. Eller att hjälpa sin medmänniska, i synnerhet ifall det handlar om en sån här sak. Så att för den sakens skull så är den här mannen tvungen att kliva upp och låna ut de här bröden, eller ge de här bröden till den som nu har kommit. Han har ju alltså kommit i en nödsituation på så sätt. Han kanske också hade gått och lagt sig, eller inte gått och lagt sig, men han hade fått besök då utav några släktingar som hade vandrat genom landet och kommit till hans hus, och som nu kommit dit och gästat, och så hade han inget bröd. Det var mycket pinsamt. Alltså går han över och bultar på grannens dörr och säger: låna mig några bröd. Och det är ju hans självklara skyldighet i den här kulturen att ge honom, att hjälpa honom i den situationen. Låt säga att han inte hade gjort det. Då hade det sannolikt varit så att när han hade kommit ut på morgonen där från sitt hus, den här mannen som nu inte har klivit upp och inte gett några bröd utan stått på sig och sagt: jag tänker inte hjälpa dig. När han hade kommit ut, då hade de stått där. Då hade alla grannarna hade stått där och pekat finger åt honom och sagt: där är den mannen som inte klev upp ur sängen och hjälpte till i den här situationen. Det hade han fått leva med hela livet. Han hade blivit utskämd, som det står i folkbibeln. Den risken vill han inte ta. Alltså masar han sig upp ur sängen och ser till att leverera de där bröden. Men vad är det Jesus talar om då? Han talar om bönen här. Titta fortsättningsvis, vers 9. Jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Alltså innan jag läser vidare där. Förstår ni här? Här säger han stryker under, han säger det dubbla gånger: be ni ska få, sök ni ska finna, bulta dörren ska öppnas. Och så säger han det en gång till. Den som ber han får, den som söker han finner, den som bultar för honom öppnas. Det stryker verkligen under det här. Och sens moralen i det som Jesus säger här nu, vi ska strax läsa vidare, det är det här. Att om den här mannen masade sig upp ur sängen och gav de här bröden till sina grannar för att han inte ville bli utskämd. Hur mycket mer tror ni då inte att Gud ska masa sig upp och ge er helig ande? Tror ni att någon av oss skulle kunna stå där på domens dag och peka, där är den guden som inte svarar på bön? Nej, nej, nej. Gud tar inte den risken att bli utskämd. Gud svarar på bön. Och jag har sagt det förr när vi gick igenom Jakobsbrevet, och säger det gärna en gång till. Gud svarar alltid på bön. Det som skiljer oss som är intagna i det nya förbundet, som lever i gemenskap med en Gud som svarar på bön genom Jesus Kristus i den helige ande. Det som är skillnad på oss, och om du tar buddhister eller hinduer eller islam, där ber de ju jättemycket. Men Gud hör, förmodligen att bedjarna tänker sig i alla fall, hör alltid bön. Det är ju inte något konstigt att Gud hör bön. Men det som skiljer oss ifrån alla andra är att vi har en Gud som besvarar våra böner. För Gud har sagt, Jesus har sagt till oss på många ställen, och vi går inte igenom det nu utan ni känner igen det här, att den som ber han får. Det är en insikt, en förtröstan, en tillit som vi ska ha till vår far. Därmed inte sagt att han alltid svarar som vi tycker att han ska svara. Det är inte det jag säger. Men jag säger att han svarar. Och jag vet att han gör det. Om vi nu ber om den helige ande, kan man då ens så att säga teoretiskt tänka sig att Gud inte vill ge sin helige ande? Ja, men då får man fråga sig om man är kristen nästan. Klart att Gud ger helige ande. Vi läser vidare här nu då. Han talar fortfarande om bönen. Det är samma sammanhang, vers 11. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Finns det bland er någon far som skulle ge en skorpion när sonen ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte då er fader i himlen ge den helige ande åt den som ber honom om det? Att säga någonting annat ens tyst till sig själv är inte bra, det förstår ni. Utan vi ska säga som, vi ska så att säga ställa in oss i Jesu undervisning. Vi ska bejaka evangeliet. När vi ber om helig ande och att bli fyllda med helig ande, så svarar Gud på bön. Jag har hört de mest fantastiska argument när det här har diskuterats i olika kristna sammanhang. Till exempel har jag hört kristna som har sagt att om jag ber om att bli fylld med helig ande och tala tungomålstal, så kanske jag börjar tala i tungor, men det kanske är en ond ande. Har ni hört något sånt absurt? Om jag kommer till min jordiske far, eller om mina barn kommer till mig och har ett behov i sina liv, om det nu skulle vara som på den här tiden att de har kanske knappt tillgång till bröd, men nu så finns det bröd och barnen hungrar, inte ger jag dem en skorpion eller en orm. Inte ens vi som är ofullkomliga beter oss på det sättet. Skulle då vår himmelske fader bete sig på det sättet? Knappast. Utan vi har lärt känna Gud som en Gud som har sänt sin son till oss till att bli ett syndoffer, ett skuldoffer för vår skuld, för att vi skulle kunna få tillgång till det himmelska livet. Hur mycket mer ska då inte fader i himlen ge helig ande åt den som ber honom om det? Jag kommer ihåg också, jag har visat på det tidigare, vi kan slå upp det i Apostlärningarna 13, den sista versen. Det var nämligen så att när jag själv brottades med det här så insåg jag då att ja, jag kan ju inte säga att Gud skulle svara med någon illgärning emot mig, så kan jag inte säga. Jag kan knappast heller säga att han skulle hålla tillbaka, så att säga, sin helige ande. När det är därför som Jesus har lidit och dött för mig. Men jag tänkte så att det kanske var så att den helige ande gavs då på pingstdagen, att det var de första kristna, eller att man får helige ande som någon sorts kick i början, och sedan så allt eftersom det kristna livet går så är det naturligt att den första kärleken svalnar och blir mindre och mindre andefylld, mindre och mindre levande, jag menar, decennierna går. Det tyckte jag lät lite logiskt. Tills jag såg då sista versen i Apostlagärningarna 13, som alltså skrivet ungefär 15 år efter pingstdagen. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Eller det står till och med i grundtexten och i andra översättningar, lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och den helige ande. Så nu har jag ändrat mitt sätt att tänka, så jag tänker i enlighet med Guds ord. Så jag tänker så här att ja, idag så lever jag sig och så i den helige ande, men allt eftersom dagarna går så ska jag bli mer och mer fylld av den helige ande. Jag har det framför mig hela tiden. Och varje gång jag ber om det så känner jag mig lite inspirerad. Inte alltid som det känns kanske, men när jag tänker efter så inser jag ju att jag blir inspirerad. Det är ju underbart varje gång när man ber att veta att Gud besvarar bönen. Det är fantastiskt, det är ju själva inspirationen till att be. Så det där med att bara sucka och klaga och tycka att Gud aldrig svarar, vet, den tiden är förbi. När vi börjar upptäcka evangeliet och vandra i den helige ande. Nej, nu är det andra saker. Det är därför jag inte gillar det där som vi har i högmässan, när Herre hör vår bön. För det är klart han hör vår bön, han inte bara hör den, han svarar på den. Det är liksom lite för passivt för mitt teologiska tänkande att säga Herre hör vår bön. Jag kan i och för sig förstå det om jag vill förstå det. Men det bjuder mig lite emot. Herren hör vår bön skulle vi säga istället. Eller sjunga, för den kan ju sjungas den där lilla strofen där. Sen tänker jag också på det Paulus skriver i Efesierbrevet 5:18, när han säger: dricker inte druckna av vin, utan låt er fast mer uppfyllas av den helige ande. Det är också något, där är ju verbet i presen, så att man förstår att fyllas av helig ande är någonting som vi har tillgängligt varje dag. Alltså det är inte en händelse att man blir döpt i den helige ande i den meningen att sen blir man det aldrig mer, utan man fylls. Man har tillgång till den helige ande varje dag. Och det är så det står också i första Korintierbrevet 12 kapitel. Att alla har nu fått en och samma ande att dricka utav. Och om det nu är på det här sättet som jag säger. Som jag menar, så är det ju kanske lite svagt. Att vi inte oftare talar om det. Och oftare ber om det. Och uppmuntrar varandra på den här punkten. För det här gnälliga och tunga som kan bli i våra sammanhang, det borde inte finnas där. Och om det finns där så borde det här vara botemedlet. Jag säger inte att livet alltid är enkelt, det är inte det jag säger. Utan det jag säger är att vi har tillgång till en helig ande. Och ni vet ju, de som har blivit martyrer, de jublar ju i den helige ande samtidigt som de lider martyrdöden. Så att det är inte det att man slipper lidande eller svårigheter. Det är inte det jag är ute efter. Eller att det inte skulle finnas några bekymmer. Det är inte det jag är ute efter. Jag är bara ute efter att det finns kraft i den situationen. Och att den kraften är större än problemet. Det är kraft till att bära bördorna. Och dessutom så är det inte det kristna livet ett individualistiskt liv, utan det är som sagt ett liv som vi lever tillsammans, bär varandras bördor, uppfylls med helig ande i gemenskapen. Så att det är inte individualistiska prestationer eller individualistiska livsstilar ens, utan det är någonting som vi har tillgång till. Och jag tror att vi som nu gläder oss över att få komma till nattvarden varje söndag, för det har ju inte varit så alla år precis, men det har varit så nu de senaste åren. Vi förstår att bara det att få komma till nattvardsbordet och få del av brödet och vinet regelbundet varje söndag, eller kanske till och med också varje söndag, varje onsdag, vi upptäcker vilken otrolig kraftkälla det här är. Alltså vi kanske inte tänker på det i de termer som jag har talat om nu, men det är samma sak alltså. Så här ska vi veta, det var den första punkten på det här, hur vi tar emot dopet. Jag tror att det här är en väsentlig punkt, att man får ordning alltså på sin teologi. Nå, det andra nu då, det är bönen. Det första var insikten, det andra är bönen. Och det har jag skrivit så här i mina anteckningar: du kan be två gånger. Och den första gången, det är samma mönster i båda de här bönerna. Den första bönen är nämligen så här: bekänn dina tvivel, dina rädslor och din oförmåga och dina synder och dina tillkortakommanden. Det är sånt vi ska ha med i syndabekännelsen. Ja, men ta med dig i din syndabekännelse. Men det är ju bara halva bönen, därför att den andra halvan i syndabekännelsen, det är ju att våga tro syndernas förlåtelse. Annars har man ju inte kommit någonstans i alla fall. Syftet med att man bekänner sina synder är ju att man ska få del av syndernas förlåtelse. Och frågan är om inte det här andra ledet kanske till och med är viktigare än själva syndabekännelsen. Martin Luther säger det när han talar om bikten: vilka synder ska man bekänna? Då säger han bland annat: ja, man kan ju inte bekänna alla synder, för de känner vi inte ens till. Det går ju inte. Så att det är inte liksom förträffligheten eller att vi bekänner på ett fullkomligt sätt, utan vi ska bekänna det som tynger oss, säger han. Det som ligger i vägen, det som är besvärligt. Så det ska vi bekänna, men framförallt ska vi ju tro syndernas förlåtelse. Det är ju syftet. Och för oss som då är intagna i Jesus Kristus, så är ju syndernas förlåtelse tillgängliga hela tiden. Om vi nu talar om att vi vill be om att bli fyllda med helig ande och eller tala i tungor, så kan jag förstå att man brottas med det här. Men ta med det då i din syndabekännelse. Och be Gud om förbarmande. Och det andra delen i bedjan, jag sa be två gånger, det andra sättet vi ska be, det är alltså att be om den helige ande. Och det är egentligen samma mönster då, menar jag. Man ber om den helige ande, men den andra ledet i det, det är ju att ta emot den helige ande. På samma sätt som du tar emot syndernas förlåtelse. Sitt nu inte och tänk så här: ja, men hur ska jag ta emot den helige ande? Och om sundiden säger att man ska ta emot den helige ande genom tron, hur gör man då? Ja, hur gör du när du tar emot syndernas förlåtelse? Ta emot helig ande på samma sätt, i samma mönster. Meditera över det. Be alltså att Gud ger dig sin gåva. Och då har jag skrivit upp två stycken bibelord. Det första, det är, det behöver vi inte stå upp kanske, men det är Johannes 4:10. Det är då när Jesus kommer till Sykars brunn, där han ber den här samariska kvinnan om vatten. Och så säger hon: ja, men det går nog inte så bra. Du kan inte få något vatten utan mig. Jag är ju samarier och jag är kvinna och det blir besvärligt det här. Och hur ska du då inte prata om det här? Då säger Jesus där: om du förstod Guds gåva och vem den är som säger till dig: jag vill ha vatten. Då skulle du be honom om vatten, eller säga om helig ande. Om du förstod att Jesus är den som döper i helig ande, då skulle du be honom om att få helig ande. Och du skulle få helig ande. Det skulle bli en brunn i ditt innersta, som ska komma strömmar av levande vatten. Skulle flytta fram som skriften säger. Står det där i Johannes 4. Och i Johannes 7 kommer sedan: detta sade han om anden som han skulle ge efter förhärligandet. Nu blandade jag ihop två bibelställen där, så det är lika bra att vi slår upp det då. Johannes evangeliet 4 och Johannes evangeliet 7. I Johannes 4, vers 10, Så står det, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom att han skulle ha gett dig levande vatten. Om du kände till Guds gåva, just där i vers 10. Och sen är det det här med brunnen, det ska bli, den som dricker av det vattnet i vers 13 och 14 ska aldrig någonsin bli törstig igen, därför att det är andens vatten som finns, som bosätter sig i vårt inre när vi har blivit kristna. Så det finns där alltid. Och det kommer att strömma, det vatten jag ger honom, vers 14 på slutet, ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Då säger kvinnan, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Och det andra bibelstället är kapitel 7. 7 handlar om lövhyddohögtiden, och på högtidens sista dag så har man de här vattenbönerna, att Gud ska sända vatten och regn över landet. Vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram, som skriften säger. Lägg märke till de orden, jag älskar de orden. Som skriften säger. Det här är vad gamla testamentet talar om, för det är skriften för Jesus. Det är vad Joels profetian talar om, det är vad Jesaja 12 talar om. Ja, det finns många, många gammaltestamentliga ställen som talar om andens utgjutande. Och frälsningens källor som vi ska ösa med fröjd ur i Jesaja 12. Så det är vad anden säger, eller vad skriften säger. Och sen står det då i vers 39. Detta sade han om anden. Som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Eftersom Jesus ännu inte hade dött och uppstått. Han måste först vara försoningsoffret, sen döper han helige ande. Bibelns undervisning är ju ganska tydlig när man går igenom det på det här sättet. När man hör predikningar eller när man läser det här som brottstycken i sin kontinuerliga bibelläsning, så är det kanske svårt att se det så som jag lägger ut det idag. Därför man kan lägga ut det på så många olika sätt. Men om man gör som jag har gjort här nu, så ser man att det finns ju ett mönster i det här. Titta på det här som står i Apostlagärningarna 1 också, som vi redan har gått igenom. I vers 4, Apostlagärningarna 1:4. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallande om, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Jesus har talat med sina lärjungar om det här. Han har gjort det ganska ofta och ganska systematiskt. De kan inte ha begripit särskilt mycket av det här. När Jesus talade till folkskarorna så talade han om att Guds rike har kommit, att de ska omvända sig. Han gav dem bröd, han höll brägda jorden och så vidare. De som då tog emot evangeliet och blev hans lärjungar, de fick höra någonting som folkskarorna inte fick höra. De fick höra att man måste försaka sitt eget liv. Att det kostade skjortan så att säga att följa Jesus. Att man måste bära sitt kors varje dag och så vidare. Men också att de kommer att genom honom kunna be om vad som helst. Få tillgång till den helige ande. Att Gud alltid ska besvara deras böner och så vidare. Det är möjligt att vi från våra predikstolar och också i bibelundervisnings, bibelstudiesammanhang har uppehållit oss för mycket vid, så att säga, vid det första ledet, det där talet som man har till alla, till hela folkskarorna. Man talar om att evangeliet är här och Guds rike är här och omvänd dig och så vidare. Men vi som redan har omvänt oss, vi har ju tillgång till allt det där. Vi behöver inte be en gång till och en gång till och en gång till. Vi har ju tillgång till det. Det vi behöver är instruktioner. Där vi förstår andens liv. Och där det blir förklarat för oss av Jesus själv genom anden i vår vardag. Och det är det vi sysslar med just nu. Jesus har talat mycket med dem om den helige ande. Lämna inte Jerusalem, vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ni skall om några dagar bli döpta i helig ande. Det har han talat med dem om. Och när vi börjar titta i evangelien så ser vi att han har talat om det. Och det här är vad vi borde tala om i våra kristna sammanhang och i våra olika verksamheter. Om vi utgår ifrån att människor inte bara är kristna utan vill vara efterföljare. Alltså de människor som är medlemmar i församlingen, som deltar i församlingens verksamheter på olika sätt. Om vi utgår från att de vill vara lärjungar så är det här vi skulle tala om. Vi behöver inte tala om att Guds rike är här eller att de ska omvända sig. För det har de ju redan tagit emot. Ja, så... Och apostlagärningarna 5, det har jag också skrivit upp därför att där talas också om Guds gåva. Det står nämligen så här, 5:32. Nu får jag plocka ut en vers ur sammanhanget. Men det må väl vara hänt då. Det säger, vem är det som säger det här nu? Ja, det står väl, jo, Petrus är i vers 29. Då svarade Petrus och apostlarna, man måste lyda Gud mer än människor. Så kommer det i vers 32. Vi är vittne till detta, vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Och där bara vill jag peka på en sak. Det är nämligen så här att när det gäller frälsningen, att ta emot Jesus som sin herre och frälsare, så talar vi ofta om att vi ska göra det genom tron. Men i Hebreerbrevet så står det att det sker genom att vi är lydiga. När vi talar om den helige ande så säger vi att vi tar emot den helige ande genom tron. Här står det att Gud har gett den helige ande åt dem som lyder honom. Och då är frågan hur det hänger ihop. Och då menar jag att det hänger mycket väl ihop därför att det är samma sak. Att tro på Gud och att lyda Gud är samma sak. Men nu talar vi inte om lagens lydnad, utan om trons lydnad. Tron är så att säga en makt som är verksam i mig. Och hur är den verksam? Jo, den är verksam på så sätt att jag ställer mig in under evangeliets ord. Att jag lyder, tar emot och anpassar mig. Lyder Gud. Det är det som är så att säga trons kraft. Det är det som är tron. Men det kan ändå vara bra att det står så här att han har gett anden åt dem som lyder honom. Därför att det skulle betyda så här då, nu när vi är på andra punkten om att be. Det betyder att vi ber och tar emot genom trons lydnad. Att ta emot genom tron eller ta emot genom trons lydnad. Du bejakar alltså, du tar emot det. Jag brukar tänka så emellanåt när jag ska be om vissa saker där något har ställts på sin spets. Och jag så att säga måste ha ett bönesvar. Då brukar jag rannsaka mig på den punkten. Tror jag att jag kommer att ta emot det här? När jag nu ber till Gud om något specifikt, vad det nu kan vara. Kanske, ja... jag behöver visdom, vishet i en situation. Då står det att man ska be till Gud om vishet, skriver Jakob, som ger villigt åt dem som ber honom om det. Men han ska tro och inte tvivla i sitt hjärta, för Gud ger ingenting åt dem som är splittrade. Då brukar jag tänka så här, om jag nu ber till Gud om ett visdomens ord, om en insikt hur jag ska hantera det här framöver, om jag nu ber honom om det, vågar jag då tro att han svarar på det här? Och så tänker jag efter och ofta så kommer jag till en punkt där, ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att Gud kommer och besvara den här bönen. Jag tror att Gud kommer att visa oss hur det ska gå till. Och när jag har den vissheten, då ber jag. Och då ber jag med glädje och frimodighet. För då vet jag att jag får svar. Så man kan kanske tänka på ett liknande sätt när man talar om det här. För att jag har varit med alldeles för många gånger om att människor ber om att bli fyllda med helig ande eller att tala i tunga. Men man ber inte en gång, så att säga. Man ber, nöjer sig inte med att be tre gånger heller, utan man ber, jag vet inte, 100 gånger, 500 gånger. Sen säger man: Gud svarar inte på bön. Ja, men så ska det inte vara. Det är bättre att ta det här redan första gången när man ber. Alltså, han får man sitta och gå i själavård sedan när man har bett 100 gånger, för att ingenting fungerar, säger de. Ja, vi kanske tar och tänka igenom här nu. Vad är det för någonting som inte fungerar? Men det är bara ett tips. Så då har vi två punkter. Det första var att du kan veta att Gud ger heligande och vill ge heligande. Och det andra är att vi behöver be om det. För Gud svarar på bön. Och det tredje är då att du kan tacka och tala eftersom anden inger dig det. Och det behöver jag väl inte lägga ut så mycket, för att det ska ju som sagt bara ske efter så som anden inger det. Ni kommer ihåg det, att det står så här i Apostlagärningarna 2:4. De uppfylldes av helig ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Det var ju lite grann av poängen när jag gick igenom de där 12 argumenten om tungomålstalande. Det var ju att det är anden som verkar. Så när vi har tagit emot anden som Guds gåva, eller tungomålstalet genom tron, då ska vi också tacka och tala i enlighet med andens ingivelser och andens inspiration. Och det sista tror jag är väl så viktigt, för att annars så kanske man, om vi nu tar som tungomålstalet, så tar man emot tungomålstalet men man talar aldrig. Ni förstår själva att det blir liksom avbräck i hela processen. Så tacka och tala eftersom, det är två ord, eftersom, allt eftersom anden inger dig det. Hörrni, det här blev ju nästan en hel timme bara på det här. Det var ju inte alls tänkt så. Så kan det gå. Men jag får väl ursäkta mig med det som jag har ursäktat mig med tidigare. Att det är så pass angeläget, så det är inte så ofta man går igenom de här sakerna. Så det är bättre att försöka göra det lite grundligare. Och har jag nu gjort det här något sådär klart, så kan det ju vara ett undervisningspass här som finns på den här CD-rommen nu då. På den här bibelförklaringen som man kan gå tillbaka till om man vill. Och det kan ju vara en poäng med det. Nu är det 6-7 minuter kvar, och vi kanske kan börja då, för nu lämnar jag det här då, och så hade vi den sjätte aspekten på den helige ande, och det är den helige andes person, och det sjunde var sen den helige andes verk eller verksamhet. Och då hinner vi åtminstone börja på det här med den helige andes person. Jag stryker under det här att den helige andes person, av det enkla skälet att i gamla testamentet så uppfattades inte den helige ande som en person, utan som en vind eller som en kraft, som en utrustning, som jag tror man visserligen omnämnde som Guds ande, men ändå som opersonligt. Orden åtminstone på grekiskan är väl neutrum. Så att det är inte så att säga en person, att det står han eller hon. Nåja, det kan ha mindre betydelse. Men man associerade alltså till vinden och till kraften tidigare. Jag har skrivit upp här ifrån den nicenska trosbekännelsen, innan jag visar lite mer på det här med vinden och kraften. I nicenska trosbekännelsen, som är vår kristna trosbekännelse, så står det så här: vi tror också på den helige ande, Herren och livgivaren, som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras. Så anden ska alltså tillbedjas och anden ska äras. Också en dimension som, precis som det övriga när det handlar om anden, har kommit i skymundan. Därför, när ägnade du tillbedjan åt den helige ande senast, om man får fråga? När samtalade du med den helige ande? När lyssnade du till den helige ande? Vi säger ofta så att vi samtalar med Jesus eller lyssnar till Jesu röst och så vidare. Och det är klart, det kan man ju säga. Det är inte fel. Det går inte att spela ut mot varandra, för där anden är, där är Jesus. Och där Jesus är, där är anden. Så man kan säga att det är samma person. Men det kanske blir enklare när man tänker på att man, när man säger som det står i apostlarna, att man lyssnar till den helige ande. Om jag säger att jag lyssnar till Jesus, då tänker jag oftast på att Jesus är utanför min person, så att säga. Han är någonstans osynlig mitt ibland, och så jag relaterar till honom som till en annan person. Men när jag tänker på att jag ska lyssna till anden, då relaterar jag inåt. Anden finns ju här i mitt inre. Så på så sätt så kanske det är enklare. I den här undervisningen som vi har i våra cellgrupper, så är det första kapitlet där handlar om att höra Herrens röst. Och då lyfts det här fram som jag tycker är viktigt. Hur hör jag Herrens röst? Ja, vart lyssnar du? Jo, du ska lyssna inåt. Du ska lyssna till andens vittnesbörd i ditt inre. Men när det är sagt, så är det ändå en person som jag lyssnar till. En röst som jag lyssnar till. Vi ska komma tillbaka till hur den helige ande talar och hur den helige ande leder oss i vår vardag och sånt. Men det hinner jag inte gå in på nu, utan det får bli till nästa tisdag. Här hinner vi kanske bara säga det att anden på hebreiska, ruach, betyder, översätts med vind också. Det är samma ord, så att säga. Och så står det i den nya bibelöversättningen, första Mosebok 1:1. Det står ju, har jag inte den här, men det står ju en gudsvind blåste över vattnet. Någonting sånt står det. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörk över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gudsvinden blåste över vattnet, står den nya översättningen. Och det går ju inte att säga emot, för det är ju en riktig översättning det också. Men att Guds ande med stort A svävade över vattnet är också riktigt. Men man uppfattade alltså anden som en vind eller som en kraft. Så du möter alltså den helige ande redan i de första verserna i Bibeln. Och det är också anden som bringar frid och som bringar ordning i skapelsen. Där Guds ande är, där är inte oordning, säger Paulus, utan där är frid, där är shalom, där är ordning och reda. Det kan vara bra att tänka på när vi kommer in på andens gåvor och sånt också. Och det är anden som gör människan till en levande varelse. Förstå att Gud inblåste sin livsande i människan. Så på det sättet är anden är Herren och livgivaren. Anden är livsprincipen i allt liv. Och det gäller skapelsen för övrigt också. Anden ger liv, och anden är den som uppehåller liv. Så anden är närvarande och uppehåller livet hos alla människor. Det är anden som gör att hjärtat slår och att lungorna andas. Det är Guds livsprincip.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över apostlagärningarna bibelförklaringarna hålls. Och det här var del 7. Jag är Ulf Gustafsson. Tackar för att du har lyssnat till programmet Bibeltimman här från Värnamo församlings närradio. Härefter så kommer sändningen från Radio MF, och du får lyssna till deras söndags gudstjänst i Missionskyrkan. Ha en skön och välsignad vecka.